Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia!
Även om det kanske främst varit en Stockholmsangelägenhet har väl få undgått turerna kring Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Skyhöga kostnader, skenande konsultarvoden och en massa andra problem har präglat projektet de senaste åren. I samband med inspelningen av förra avsnittet om marknadisering med Jesper Mejling så bad jag honom också berätta lite om NKS ur sitt perspektiv. Och här är resultatet. Du lyssnar på Allt du vill att veta och jag heter Fritte Fritsson.
Nya Karolinska Solna, eller NKS, är ett nytt sjukhuskomplex som var planerat för drygt 10 år sedan. Idén är att tillhandahålla specialiserad vård och bedriva spetsforskning. Och en ny modell som bygger på patientflöden har också lanserats. Bakom den står bland annat konsultfirman Boston Consulting Group, vars kostnader på 250 miljoner kronor kritiserats för bristande kostnadskontroll. Den som ska berätta för oss om Nya Karolinska är Jesper Mejling. Han är arkitekt och forskare vid KTH och har precis publicerat en rapport om NKS, Nya Karolinska, ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård. Varsågod, allt vill att veta om Nya Karolinska med Jesper Mejling.
Då säger jag återigen, hej och välkommen till Jesper Mejling, känd bland annat från förra avsnittet av den här podden. Och i det här avsnittet så ska vi prata om Nya Karolinska, för du har precis kommit ut med en rapport som heter Nya Karolinska, ett pilotprojekt för marknadsstyrd vård? Frågetecken. Hur ser du på rapporteringen i media kring Nya Karolinska sjukhuset?
Ja, det har ju varit väldigt dominerat av frågor om kostnader, som det ofta är när det blir rapportering kring någonting. Alltså hur mycket det har kostat och hur mycket för mycket det har kostat, både när det gäller bygget först då några år tillbaka och nu, ja, det som pågår nu kring de här konsulterna, organisationskonsulterna som har varit kontrakterade för att bygga upp sjukvårdsorganisationen på sjukhuset. Men jag tänker ju då, det som har varit min utgångspunkt i den här rapporten som jag har skrivit, det är ju att man får, att det är bra att ställa sig frågan varför, när någonting kostar väldigt mycket, när väldigt mycket pengar rinner iväg åt något håll och många människor verkar beredda att låta det göra det och satsa väldigt mycket eller offra väldigt mycket för det, då behöver man ju fråga sig, men vad är syftet? Vad är det bakomliggande syftet? Och är det då så att säga bara att reformera Karolinska och fräscha upp organisationen där, eller finns det någonting mer bakom? Och jag har då försökt att sätta in det i det här större sammanhanget som finns runt Nya Karolinska och bakom Nya Karolinska när det gäller de här idéerna som man applicerar på den nya vårdmodellen.
Ja. Och ett centralt begrepp i hela den här NKS-affären är värdebaserad vård. Vad handlar det om?
Ja, det är ju ett begrepp som har varit lite svårhanterligt och svårbegripligt, därför att det associerar till, man kanske tänker värderingar och värdegrund och sånt. Och det har också presenterats på det sättet från sjukhusledningens sida och från den här konsultfirman då, BCG som den heter, att det skulle handla om det i första hand. Men i själva verket så är det ett begrepp som kommer från sjukvårdsekonomi som specialgren då, som handlar om hur man, alltså vad är sjukvården man kan sätta ett värde på, beskriva som ett produktionsvärde, och hur man då analyserar sjukvården ekonomiskt för att kunna, ja, så att säga, räkna bättre på sjukvård och sjukvårdsproduktion.
Men det här började i USA för ganska många år sedan.
Ja, det gjorde det, och då var det ju fråga om att det var en författare som heter Michael Porter tillsammans med en, ja, han är ekonom då, vi kan väl säga att han är för ett slags företagsekonom, om man tar med svenska termer, och tillsammans med en kompanjon som också är ekonomisk forskare som heter Elizabeth Tisberg, och de skrev en bok som heter Redefining Healthcare, Creating Value-Based Competition on Results, alltså omdefiniera sjukvård, hur man skapar värdebaserad konkurrens på grundval av resultat. Så det är alltså en bok som handlar om hur man skapar ett bättre konkurrenssystem i den amerikanska sjukvård som redan är helt konkurrensorganiserad om man jämför med den svenska. Och deras ärende då, eller deras uppgift som de har föresatt sig, det är ju att hur de vill skapa en bättre fungerande konkurrens i den amerikanska sjukvården. Så de ifrågasätter ju inte det som en grundpremiss. Och då har de klurat över hur gör man det. Och då har de tagit fram en modell som är den som man tillämpar när det gäller hur man tänker sig organisationen av själva sjukvården. Så är det den modellen som man tillämpar på Karolinska, och det handlar om, vad är det? Jo, det är att man skapar ett slags flöden kring diagnoser. Så man tänker sig en flödesorganisation som försöker skapa en effektiv behandlingsorganisation, ett behandlingsflöde kring fördefinierade diagnoser som man i stort sett kan slå upp i, ja, som man kan slå upp i en katalog. Och så tänker man sig att sjukvården organiseras kring det istället för som det är idag, som det har varit hittills och som det har varit alltid sedan sjukvården började utvecklas till vad vi menar med sjukvård idag, nämligen att den organiseras enligt specialiteter, att man har olika kunskapsspecialiteter som läkare lär sig mer om och fördjupar sig i och blir specialister på. Så kan de använda sig av varandras specialiteter när det behövs. Och så
har de egna kliniker då?
Och då har de egna kliniker som utgår från det och som har betydelse för hur man tar hand om vårdfall, men som ju också har betydelse för utbildningen och för forskningen när man ska lära sig ytterligare mer om den specialiteten. Och det som då skiljer det är ju att alltså specialiteten och kliniken, då tänker man sig en miljö där kunskapen finns och förvaltas och utvecklas och dit patienterna kommer och läkarstudenter och forskare för den delen. Medans den här, om jag kallar det för en diagnosbaserad konkurrens, den bygger då på flöden istället, där man bryter upp de här miljöerna och klinikerna och tänker sig att det är ett flöde för varje diagnos eller typ av diagnos. Så man tänker som en mer flexibel, ett mer flexibelt sätt att organisera än de här specialiteterna och klinikerna.
Mm. De här idéerna då, Porters och Tisbergs idéer, hur kom de till Sverige då?
Dels så är det här faktiskt idéer som har funnits tidigare i Sverige. Det ska jag återkomma till i min avhandling. Men då fick de inte fäste. Det var för svårt att genomföra. Så det stannade på idéstadiet. Med Porter så började det med att Porter har haft verksamhet i Sverige sen, jag tror, slutet på 80-talet. Men som konkurrensexpert, för det är det som är hans gebit. Alltså han är ju inte sjukvårdsexpert på något sätt, utan han vet hur man åstadkommer och utvecklar bättre konkurrens. Och det kan vara på många olika områden. Så han drev och var med inblandad i olika projekt i Sverige, eller i Stockholm får jag säga. Och sen utvecklades de där kontakterna efterhand. Så i slutet på 90-talet tror jag det var, så började de här diskussionerna kring hur man kunde utveckla sjukvårds, alltså det man kallar för life science, alltså olika, alltså forskning kring sjukvård och läkemedel och så vidare, men sett också som en ekonomisk potential, någonting där man kan åstadkomma en exportindustri eller förbättra en exportindustri. Och då tillämpade han sina konkurrensidéer på det, och det handlade om vad man kunde göra kring Karolinska, just skapas en sån miljö. Och där finns det då en koppling till att det här sjukhusprojektet Nya Karolinska började ta form som idé.
Men tanken var att sjukhuset och Karolinska institutet där forskningen bedrevs, och så skulle man få en massa startup-företag, att det kunde bli en grogrund eller liksom som ett kluster.
Ja, exakt. Det var den här kluster idén som var mycket i ropet på 1990-talet. Mm.
Men när man då sålde in den här idén då inför byggandet av Nya Karolinska, sa man då, nu ska vi bryta ner de här traditionella strukturerna med kliniker. Var man öppen med det eller?
Nej, det är inte helt klarlagt hur det där har gått till. Så att jag har försökt att förstå det själv och har kommit en bit på vägen, och jag vet att det är andra som försöker att ta reda på det också. Men det har funnits med i någon utsträckning ganska tidigt. Men exakt hur utvecklat det var, att det skulle vara precis det som det har blivit nu, det vågar jag inte säga. Men någonting av dessa idéer har funnits med tidigt och blivit, vad ska man säga, ja, präglande eller definierande för hur sjukhusprojektet kommer att utvecklas. Så att jag vågar säga att sjukhusprojektets, liksom den utformning som det fick, det är inte någon slump, utan det hänger ihop med hur man har tänkt kring en sån här vårdmodell som, ja, det som man kallar värdebaserad vård.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mm. Men som jag förstår det så menar du att det handlar inte bara om ett nytt sjukhus, utan det här handlar om en modell, alltså att Karolinska liksom blir en testbädd för ett helt system som skulle då kunna rullas ut egentligen i hela Stockholms läns landsting.
Ja, så uppfattar jag det, och det är lite svårt att orientera sig, alltså i förhållande till vad olika företrädare säger från landstingets sida, från Nya Karolinska sida, från konsultfirman BCG sida, därför att de säger lite olika saker hela tiden beroende på vilket sammanhang det är. Men det har sagts tillräckligt många gånger och i tillräckligt många sammanhang, senast av Stefan Larsson som är då företrädare för BCG, ett föredrag som han hade för Stockholms handelskammare, som jag ska säga då att jag var inte själv där, men jag såg det på YouTube. Och där han pratade om det som en större strategi, och han pratade om hela Sverige och så.
Mm. Men det här nya systemet då, oavsett om man kallar det värdebaserad vård eller diagnosbaserad konkurrens, kommer det lösa sjukvårdens alla behov?
Nej, det är det ju sällan som någon enskild idé kan lösa alla behov. Och det tror jag att det är väl det som är kanske någon slags kärnpunkt i det här. Att de här, att dels är hela frågan, så här, ja, hur ska sjukvården organiseras? Den är för komplex för att det skulle vara möjligt att man kunde gå in med en modell då, som man har utformat under, alltså förhållandevis, man kanske har hållit på med den i ett antal år, men det är ju ganska kort tid om man tänker hur lång tid det här sjukvårdssystemet som finns, hur lång tid det har utvecklats och vilken komplexitet det har byggt upp. Och då, man kan inte gå in och tro att man ska liksom fixa eller göra om allting och få till det med en ny modell. För det som är en generell svårighet med modeller, man då designar en modell som ska appliceras på något system, någon verksamhet som är just av det här mer komplexa slaget, det är ju att man får alltid det här problemet att det finns massa saker som faller utanför det där som modellen, vad ska jag säga, det som modellen tar in, som den inbegriper, som den innehåller, som den har lösningar på. Ja, men det är inte allt som får plats där i en stor, komplex verksamhet, utan det finns väldigt mycket, hur man än vänder och vrider på det, så blir det alltid så att det är väldigt mycket som de här konsulterna inte kan överblicka, inte har kunskap om, inte förstår, som de inte får med, och som då hamnar i något slags, ja, det bara ramlar av bordet liksom. Det kommer inte med, det blir inte löst. Och det går inte att komma runt det.
Det låter lite som en tecknad film när man stoppar ner en sån här gammal filmrulle i liksom en sån här plåtlåda, och sen sticker den ut och så klipper man av den med sax. Så det som liksom sticker utanför lite grann.
Det är en mycket bra bild. Ja. Och så ligger de där stackars remsorna där och vet inte riktigt vad de ska göra av sig.
Nej, just det. Men våra landstingspolitiker då, liksom, har de förstått vad de liksom har varit med och utveckla eller beslutat om?
Ja, det kan man ju fråga sig. Det får man ju fråga dem. Men det verkar ju som att det är väldigt olika vem som har förstått vad. Att det skiftar väldigt mycket. Det kan jag ändå säga som mitt intryck av den här situationen. Att när jag har pratat med olika människor som är inblandade på olika håll, att det har just kommit, presenterats olika versioner, olika människor, olika aktörer uppfattar olika saker, tar till sig olika saker. Vilket också är typiskt när det är en så pass komplex situation, en så pass komplext projekt.
Det låter lite allmänmänskligt också att man, liksom, man tar till sig det som man intresserar sig för eller som man tycker passar ens egna syften och sådär.
Ja, men visst. Och så är det ju också då med hur man uppfattar den här modellen organisationsmodellen värdebaserad vård, att den blir väldigt olika beroende på vem som beskriver den.
Mm. I din rapport så skriver du också lite grann om själva huset Nya Karolinska, och att du drar paralleller till någonting som kallas för strukturalismen, som en arkitektur, ett arkitekturtänk som var inne på 60-70-talet. Vad är det som Nya Karolinska har gemensamt, det här gamla arkitekturtänket?
Ja, det är en väldigt intressant koppling, lite mystifik nästan. För det var ju då en arkitekturtrend eller
arkitekturströmning,
precis, som fanns, kom och försvann på 1960-70-talet, och som handlade om att man skulle bygga strukturer, men där man inte behövde känna till så mycket vad som skulle pågå i dem, utan det skulle vara mer som ett fritt flöde, flexibelt, verksamheter skulle kunna komma och gå och man skulle improvisera. Så då är det lite så här 70-tals feeling på det, och det prövades också faktiskt inom offentligt, alltså statligt byggande i Sverige under några få år. Och då var det återigen en sån här idé där olika aktörer ser olika saker och ser olika fördelar. För somliga uppfattade det som någonting man kunde använda till att styra ekonomin bättre. Att man skulle ge en struktur, ge ramar, och sen så fick de i verksamheten själva ta ansvar för att det följdes upp och levererades. Och ett exempel, bara om man tar ett exempel på sådana byggprojekt som man kan, om man känner till det, så det finns ett jättestort kontorskomplex i Stockholm på Östermalm, på Karlavägen längst bort, som heter Garnisonen, och det är då ett sådant exempel på statlig byggnad som byggdes med de tankarna. Men då var det ändå som att det bara blev, det stannade vid en tanke, man såg den där flexibiliteten och verksamheter framför sig, men det, den verkligheten fanns inte riktigt, för det var ju fortfarande 70-talet, statliga verk, hierarki. Så det är som att det är först nu när de här arkitekturidéerna har tagits upp då av arkitekterna som har ritat Nya Karolinskas byggnad, då är det som att verkligheten har kommit i kapp, för nu har de ju då använt de idéerna, att man har byggt ett skal, byggt liksom en struktur, istället för att bygga någonting väldigt detaljerat med
specifikt
så här, hur alla utrymmen i sjukhuset ska vara. Och det har man ju då inte gjort, eftersom man har ju tagit bort det här med specialiteter och klinikorganisation. Det som annars skulle vara det som gör att då bygger man väldigt specifikt. Så här, öron, näsa, hals behöver det, och urologen ska se ut så. Och så här. Nej, de har bara byggt ett stort skal med våningsplan och väldigt överdimensionerat då, eftersom man inte vet vilken användning en viss yta kommer att få, vilket är en anledning till att det har blivit väldigt dyrt.
Okej, så man tänker att här, men vi skulle kunna operera överallt eller sådär.
Ja,
att,
exakt. Alltså,
det ska kunna ta vissa tyngder då. Som
ja, det ska kunna stå en magnetkamera, men så kommer man på att nu flyttar vi det flödet till någon annan del av byggnaden för att vi har gjort någon förändring eller någon annan upphandling, och så ska man inte vara förhindrad och göra det. Och då är det som att, ja just det är den här, vad man kallar strukturalistiska idén, man bygger en struktur. Och då är det som att nu har man kommit till en punkt där den, när man har det här med olika aktörer, olika uppdragstagare som kommer in och gör någonting på ett kontrakt och sen kanske byts ut mot någon annan entreprenör istället. Då har man fått en verklighet som motsvarar den där idén.
Just det, ja. Och då också har fördyrat projektet, möjligtvis.
Det har det definitivt gjort. Ja.
Men är det helt fel att ifrågasätta hur sjukvården har bedrivits traditionellt? Alltså att införa lite mer så här företagstänk. Men jag tänker på sådana här idéer som Lean till exempel, som har varit populärt ett tag. Som är någon slags, som jag har förstått, någon slags sätt att organisera flöden och effektivisera. Det lät i alla fall som att det fanns vissa fördelar med det, till exempel när det gäller triage, alltså hur man tar emot patienter. både akut och på andra sätt, att istället för att det sitter en sjuksköterska längst fram och tar emot en patient och ska liksom på något sätt fatta beslut, så sitter den mest erfarna läkaren längst fram i linjen istället, och kan du snabbt dela in patienterna i så här grupp 1 som behöver vård direkt och grupp 4 som kan gå hem i princip, så att man vänder på hela det här liksom, hierarkiska sättet att ta emot en patient.
Ja, just det, men det där tycker jag låter väldigt bra. Och då är det ju, för det tror jag ändå att jag lyckas få det att bli en illustration till en av mina käpphästar, att man alltid måste utgå från den situationen man har för handen och också vara precis med, men vad är det för modell vi försöker tillämpa då? Och då, om man säger Lean till exempel, som är en organisationsmodell, då har man ju genast preciserat vad man pratar om. Då har man släppt det här med att bara prata om företagstänk i någon slags allmänna termer. För det kan ju vara väldigt olika. Det kan ju, om man tar Lean, så är ju det någon slags motsats till, säg, Fordism och löpande bandet. Där man bara liksom matar på och skiter i om någonting kommer ut så här med, liksom, utan hjul och så. Medan Lean ju handlar om att man försöker göra någonting rätt i varje steg och aldrig släpper vidare någonting som är som fel eller otillfredsställande. Och det tror jag kan vara ett bra tänkande att föra in på i olika situationer. Men bara man är medveten om och uppmärksam på att det verkligen tillför någonting och höjer kvaliteten.
Vad tror du det grundläggande syftet bakom den här värdebaserad vård är? Liksom? Eller är det olika syften beroende på vem man frågar?
Ja, men det syfte som har beskrivits när modellen har utvecklats, både i den form som den har kommit nu genom då i första hand den här amerikanska ekonomen Michael Porter, men även då när man experimenterade lite tankemässigt med den här idén i Sverige på 1970-talet, så är det ju just hur gör man en ekonomisk beskrivning av sjukvården och hur gör man den möjlig att sätta in i en marknadssituation eller en konkurrenssituation där man kan jämföra olika utförares resultat och vad det kostar, och det vill säga vad vinsten eller marginalen blir. Och logiken i det är ju i grunden en ekonomisk logik, så det kan man inte försöka trolla bort, och det behöver man inte heller, vad ska jag säga, demonisera eller sådär, utan det är bara så det är. Och sen så kan man se olika personer, olika beroende på vilken bakgrund man har, kan se olika för- eller nackdelar i det med att organisera på det sättet. Och det är ju så att det är också det här med det ekonomiska betraktelsesättet som spelar roll där. För då har man det, om vi kallar det för det, då är man ju sannolikt av uppfattningen att om någonting skapar ekonomiska incitament så kommer det per definition ge goda resultat, god kvalitet. Det är en sån uppfattning som finns bakom väldigt mycket marknadisering. Men det är ju en uppfattning som somliga har och som till stor del är obevisad, att några sådana enkla samband finns egentligen inte. Men det finns då många som väljer att ha den uppfattningen att om man tänker, gör en ekonomiskt bra modell, så blir det ska det automatiskt bli bättre kvalitet eller bättre resultat. Och det blir då en motivation till att man ska gå in och ta bort andra sätt att tänka och byta ut dem mot ekonomiska sätt att tänka.
Mm. Jag tror att alla de här skandalerna som har varit nu kring Nya Karolinska, jag tror att det gör det svårare att fortsätta att rulla ut den här modellen med värdebaserad vård?
Ja, det har det nog redan gjort, tror jag. Så det har väl varit en missräkning då, kan man säkert säga. Och där är ju återigen de här lite dubbla budskapen. För å ena sidan har det lanserats som någon slags lokal modell för att, så att säga, fräscha upp Karolinskas organisation. Men grejen är att den här typen av modell, den är inte, jag vågar nog säga att den är inte relevant för bara ett sjukhus, utan den får sin logik först när den sätts in i ett, tillämpas på ett helt system, åtminstone i en hel region. Och det är också vad Michael Porter och Elizabeth Tysburg, de amerikanska forskarna som har skrivit och boken som ligger till grund för det, det är ju vad de säger. Och helst i ett helt land eller liksom ett helt sjukvårdssystem. Så man ser det från den ambitionen att det är att man ska utveckla en modell, alltså använda Nya Karolinska som ett case som man kan visa att ja, nu har vi genomfört det här, nu har vi visat att det här, nu är den här modellen bara inte en teori, utan nu har vi gjort ett case här, ett showcase där man kan se, ja, titta. Och då gäller det ju och det är ju rimligen en stor motivation för de organisationskonsulter som har arbetat med det, att de då kan gå vidare till andra uppdragstagare och visa upp det. Och det är ju klart att det blir en missräkning för dem när det hackar, om man säger så, på det viset som det har gjort i fallet Nya Karolinska.
När det visade sig att det har blivit ett av världens dyraste case.
Ja, det var inte riktigt meningen,
nej,
kanske.
Nej. Återstår att se om sista kapitlet i sagan Nya Karolinska sjukhuset är skriven, men antagligen inte. Och så får vi se vad som händer med hela idén kring värdebaserad vård i framtiden. Jesper Mejling, tack för att du ville berätta om den här rapporten och dina tankar kring Nya Karolinska.
Tack.
Jesper Mejling om Nya Karolinska. Vill du veta mer så finns Jespers rapport online. Annars fylls ju tidningarna dagligen med nya kapitel i såpan NKS. Konsortiet som producerar Allt du vill att veta består av Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf, och musiken står Svantana för. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.